Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna ska ni vara till Kommentatorerna, podden där vi pratar sport, där vi pratar mycket friidrott, och det ska vi göra idag också, inte minst då med tanke på det som hände i helgen som gick i lördags. Nämligen Armand Mondo Duplantis världsrekord i stavhopp. Han hoppade ju 6 meter och 17 centimeter i Polen. Om en liten stund så ska vi grotta ner oss i Mondos succé, och vi ska göra det med hjälp av en spännande gäst. Veronica Eriksson kommer nämligen hit. En gång i tiden svensk rekordhållare i just stav, med en spännande meritlista, OS-deltagare, första svensk över 5,80 inomhus EM-silver 2000 och en VM-final utomhus i Edmonton året efteråt. Då, under stavhopparkarriären, så hette han Martin Eriksson, men idag heter hon Veronica Eriksson och lever som kvinna. Det ska bli ett spännande möte om en liten stund, alltså i Kommentatorerna, med mig Jonas Karlsson och Peter Häggström Lindekrans. Ny vecka, nytt avsnitt alltså. Den här gången, Peter, med en sponsor minsann, vår första.
Det stämmer. Det här avsnittet presenteras av Brooks Running. Ja, jättekul att ha med Brooks i det här avsnittet idag. Och ja, vi ska prata mycket stavhopp, lite listan, lite annat smått och gott.
Ja, men, ja, vi får se vad vi hinner med. Hur har veckan varit?
Den har varit bra. Jag var i Düsseldorf och kommenterade för Discovery, och det var ju... Ja, det var en vansinnigt bra tävling rent generellt, med nästan världsrekord.
Ja, sjukt nära var det.
Ja, det var ju så galet nära. Och väl ändå oväntat. Man kände på sig att han skulle loppa bra, men jag menar, att vara upp och nosa på världsrekord i första tävlingen. Nej, det var ju mäktigt. Det var jag gjort. Sen har jag hållit på att jobba med ett par tights som ska bli jättesnygga. Det är så jag håller på med i mitt track club lite vid sidan om. Men det har varit kläder och sport för hela slanten. Vad har du själv gjort, Jonas?
Jag har ju vabbat en del.
Kul. Den är rolig.
Ja, det är alltid fredagsmys när man får torka spyor och sådär. Men efter att ha betat av en kräksjuka hade vi några bättre dagar, och sen landade vi i en influensa på 6-åringen hemma, som är hemma och är sjuk nu då. Så att vi kämpar på, kan man väl säga. Men jag mår bra.
Du mår bra, för jag tänker på ditt otroligt veka immunförsvar, så, så borde ju du vara sjuk snart också, kanske jag också.
Ja, och det kan ju komma. Jag vet ju vad du går för också, men just nu är jag stark faktiskt. Jag känner mig på topp.
Jag ska säga det också, när vi var i Düsseldorf så reagerade vi lite grann när vi såg startlistorna på framförallt delar av det polska teamet, där det stod vilka tävlingar man gjort under 2020, där bland annat stod Wuhan.
Ja, i Kina.
I Kina, ja. Och då började man ju liksom skruva lite grann på sig. Men det visade sig att den tävlingen gick av stapeln i oktober i Wuhan. Jag tror det var en militär-VM kanske. Kan det
ja, det kan sånt. Det ha varit.
Men innan vi fick reda på den informationen så tänkte vi att ja, de i alla fall framför de här Lewandowski som bland annat sprang, de skulle ju springa ganska fort i sitt lopp då, för att han inte skulle komma ikapp dem. Men ja, det var nog ingen fara, för själva viruset har ju brutit ut betydligt senare.
Jag har ingen minne av att friidrotten var med i militär-VM, men det var det ju säkert. Det jag minns mest ifrån militära VM i Kina var ju de kinesiska orienterarna.
Just det.
Som ju, de sprang ju efter snitslade banor och visste ju vart kontrollerna låg.
Det är enklare då, va?
Det blir ju, spontant, det går ju att springa utan att titta på kartan, vilket gör det lite mindre komplicerat då kanske. De hade ju enorma framgångar där. Men jag vet inte om det är helt utrett vad som hände där. Det har väl tystats ner lite grann också. Men den kinesiska succén på hemma-VM i orientering tror jag kanske inte att vi kommer få uppleva igen. Det är min bestämda känsla. Du, vi ska prata mycket stavhopp om en liten stund när Veronica Eriksson kommer hit. Men först bara, Hägge, några ord till om Mondo i lördags här. Jag menar, det är inte så ofta svenskar slår världsrekord. Nu är det tre stycken som har inomhus världsrekord samtidigt. Susanna Kallur, Kajsa Bergqvist och Mondo Duplantis då. Hur mäktigt är det här?
Nej, men han är ju världens största friidrottare just nu. Så det är klart att det är mäktigt att han tävlar för Sverige. Och jag menar på det sättet han gör det. Det är ju idrotten är som vackrast. Och det som jag tycker var tydligt när man var i Düsseldorf, det var att han är inte en junior längre. Det är en senior som står där nu. Mm. Han är inte valpig, nej. Han är inte liksom... det är klart att han kan bli ännu bättre på allting. Men han är en senior numera. Det går fort, det är starkt. Det är tekniskt full. Alltså det blir inte bättre än så här. Eller jo, det blir det. För det kommer bli ännu högre. Det tror vi alla.
Ja. På tal om att det svänger. Det har svängt ganska mycket i svensk idrott den senaste veckan. Då. Världsrekord i stav. Men också dystra mörka rubriker. Det handlar om dopning. Två högprofilerade svenska idrottare har åkt dit med positiva prover. Jenny Fransson, OS-medaljör i brottning. Senaste Rio, den första svenskan som vann en OS-medalj i just brottning, har ertappats med en anabol steroid. Hon hävdar ju sabotage.
Sabotage!
Spännande, kan man ju tycka. Mm. Vad tänkte du när du läste om det?
Nej, men man blir ju bestört och ledsen. För att det är ett OS-år och det förstör så mycket för så många. Det är ju inte bara för idrottaren själv, utan det är ju alla andra som håller på med de sporterna och... Så det är klart att det är tråkigt, men ja, vi börjar ju tyvärr bli lite vana också.
Får se vart det här landar då. Idrotten har ju, alltså till skillnad från lagstiftningen, ett så kallat strikt ansvar. Så det räcker ju att man påvisar en substans i idrottarens kropp, så ska man ju dömas då. Om det inte finns några väldigt särskilda skäl. Nu hävdar ju Fransson att det gör det, att hon har blivit saboterad. Och kan hon visa det, så är det klart att det kommer påverka utgången av det här fallet högst sannolikt. Men det blir väldigt svårt för henne, tänker jag. Och visa det. Nu känner inte jag henne alls, jag har inte pratat med henne. Men jag vet ju av erfarenhet att de som har hävdat sabotage tidigare har ju inte gjort det med någon större framgång.
Nej, vi har hört det förut, kan man väl säga. Men det är ju alla smardröm på något sätt också att det skulle kunna ske. Jag vet själv när man tävlat. Man höll lite koll på sin drickaflaska så där, för man hade hört att det har hänt. Så det är klart att... Men det vi kan förhålla oss till är fakta nu någonstans, och då hon åkt fast, både A och B-provet visar på doping.
Så är det. Annars tänkte jag på de här, man har ju hört märkliga bortförklaringar genom åren om man kopplar till friidrotten då, som är den idrott vi pratar mest om. Jag tänker på Justin Gatlin som ju hävdade att hans massör masserade med en olja som innehöll testosteron. Och att han därför skulle ha lämnat ett positivt dopningsprov. Och som hämnd då för att han hade fått sparken, den här massören. Så under sin uppsägningstid så ska han ha gjort det här. Det höll ju inte.
Nej.
Utan det blev ju en 4-årig avstängning för Gatlin. Annars är väl Dieter Baumann en av de här man minns, va? Med tandkrämen.
Mm. Den väldigt tydligt, ja.
Ja, jag tänker på Sotomayor också, kommer du ihåg det? Han åkte dit för kokain. 99 måste det ha varit, under de panamerikanska spelen, och så lyckades ju Fidel Castro, ledaren på Kuba vid den tiden, få det till att det här var någon antikommunistisk komplott och CIA skulle varit inblandad och allt vad det var. Och på något vänster så fick han den där 2-åriga avstängningen kortad till 1 år, så att han kunde vara med och tävla på OS i Sydney, vilket Stefan Holm var väldigt, väldigt irriterad över eftersom han blev 4. Och Sotomayor tog en medalj.
Ja, men det kan man förstå.
Det kan man absolut förstå. Absolut. Hur kom vi in på det här?
Jag vet inte.
Vi pratade dopning.
Det var en liten tråkig vecka.
Ja, och en tråkig vecka var det även eftersom träng-EM-mästaren från slutet av 2019, Robel Fsia, är ju avstängd. Han hade ju ett positivt A-prov. Vi väntar ju fortfarande på analysen av B-provet, men det är ju ännu ett fall för svensk friidrott. Det har ju varit några stycken på senare år nu. Merhaf Bahta bommade ju 3 tester och stängdes av. Andreas Gustafsson, gångaren, åkte på EPO. Adil Bouafif, långlöpare, åkte på EPO för några år sedan. Och Abeba Aregawi var ju inblandad i en härva med Meldonium där hon så småningom friades. Men det var ändå många svarta rubriker kopplade till ett dopningsärende. Och nu alltså Robel Fsia. Vi får se vart det här landar. Men det känns ju inte riktigt bra.
Nej, det kan man väl inte påstå. Det var ett av de absolut största utropstecknen, tycker jag, förra året för svensk friidrott. Det var ju ett lopp som många blev förvånade och positivt överraskade av, såklart, att han kunde leverera på den nivån. Så att det är ju supertrist.
Mm. Det kom som en chock också för hans tränare. Han har ju en svensk tränare i Gävle, gamla mångkamparen Patrik Melin. Vi har kommunicerat lite med honom. Han började hjälpa Robel redan 2013. Sen har det varit en ganska stökig resa där. Och Robel har väl i perioder inte mått jättebra heller. Han har haft svårt att hitta rätt i Sverige under de första åren. Hade inget jobb, drog inte in några pengar. Och löpningen var ju väldigt, väldigt viktig för honom. Och är fortfarande viktig för honom. För jag har förstått på Patrik att Robbel har varit väldigt mycket vad han har presterat.
Ja, men så är det ju inte bara för honom, utan det är för väldigt många idrottare att man är väldigt mycket det man presterar. Men det är klart att kommer man som flykting till Sverige som han har gjort, så finns det rätt många utmaningar, inte minst språket, men att man ska kunna försörja sig och den typen av frågor. Och nu ska vi säga det, vi har inte ett B-prov än, så att vi får väl se vad det slutgiltiga blir. Men det lutar väl åt att, och det brukar det göra, att B-provet visar samma som A-provet, men vi vet inte än.
Nej, vi har försökt att rycka lite källor här för att försöka reda ut vad det handlar om. Men klart är ju att han under 2019 har tillbringat väldigt mycket tid i perioder nere i Etiopien och till och från tränat med några av de allra bästa etiopiska löparna. Hagios Gebrevot är väl den han har tränat mest med, om jag har förstått saken rätt. Och Gebrevot har ju även varit i Gävle och tränat tillsammans med honom under kortare perioder. Men det har varit mycket skadebekymmer, resultaten har varit upp och ner, och sen lyckades han ju ändå då på något sätt mobilisera fram mot det här träng-EM-guldet som kom som en stor överraskning för många, även om de i den innersta kretsen liksom kanske har sett hans potential och vetat vad han har kunnat. Men jag vet ju att det var många som rynkade på näsan och undrade vart kom det därifrån.
Ja, han verkar ju som att han är lite av en terrängspecialist ändå, att han är duktig terränglöpare. Vi har sett sensationer innan som inte varit några dopningsfall heller, så att man kan väl få på en fullträff. Men jag har hört samma sak, att det är många som såg det där och som blev överraskade. Har du fått någon klarhet i, Jonas, vad det är han har testats positivt för?
Ja, jag har ju ryckt i mina antidopningskällor, om jag säger så. Och det har ju varit, och det blir ju det när det kommer ett positivt fall kopplat till långlöpning, mycket spekulationer om EPO. Så som jag har förstått det så handlar det inte om EPO den här gången, utan det skulle snarare handla om någon form av påverkat testosteronvärde. Och vilket i sin tur då hävdas ifrån Robbels sida att det skulle vara kopplat till kosttillskott som han har införskaffat ner i Etiopien. Och det här med kosttillskotten, det kan man ju prata länge om, men när man är elitidrottare så ska man veta, om det nu handlar om det, men det spelar ingen roll. Man ska veta att tar man kosttillskott som utlovar prestationshöjning så bör man vara väldigt, väldigt försiktig. Och det spelar ingen roll att det inte står att det innehåller någonting förbjudet på innehållsförteckningen. Vi vet ifrån många, många studier och att det kan innehålla i stort sett vad som helst. Så är man elitidrottare så ska man vara väldigt, väldigt försiktig och helst avstå helt och hållet ifrån kosttillskott som utlovar till exempel snabb fettförbränning och viktminskning eller muskelökande kosttillskott. Jag kan inte tycka att det finns de som hävdar misstagsdopning och sådär via kosttillskott. Det existerar inte för mig. Man ska veta att stoppar man i sig någonting sånt så tar man en chansning.
Ja, visst är det så. Det kommuniceras väldigt, väldigt tydligt. Några som jag tycker ska ha cred i det här sammanhanget, det är Friidrottsförbundet. Tycker jag är lite onödigt. Ber nästan om, ja, men man är såklart ledsna och nedstämda och det här är en sorgens dag och så vidare. Men det är också ett kvitto på att man tar den här frågan seriöst. Jag tycker att man kan vrida lite grann på kommunikationen i den presskonferensen som man hade och säga att ja, men vi har testat den här killen 10 gånger faktiskt på drygt 2 år. Man har åkt ner till Etiopien till och med, lagt tid och pengar på att testa. Och det är ett gediget arbete man lägger ner. Man testar väldigt, väldigt mycket och det är supersvårt att faktiskt komma igenom systemet. Jag tycker att många andra idrotter borde följa Friidrottsförbundet där man inte alls testar lika mycket. Så att lite faktiskt sträck på er och inse att ja, visst, det är tråkigt att han åker fast. Men vi gör ett bra jobb när det gäller den här frågan. Vi jobbar stenhårt och nedsidan blir ju såklart att man tror att alla friidrottare är dopade. Så att man får ju bära liksom den här stämpeln på sig, vilket är ett resultat av att man faktiskt tar frågan på allvar.
Och i Robbels fall så, jag menar, de har ju haft koll på honom under ganska lång tid. Han började ingå i Whereabout-rapportering i maj 2019. Han testades 2 gånger 2017, ingen gång 2018, men sen 2019 har man testat honom många gånger då. Framförallt under november-december har man testat honom 5 gånger. Det är i stort sett varannan vecka.
Och det är också positivt att tidsperioden inte är så lång efter det här EM:et ändå, att den här att guldmedaljen ska lämnas över till någon annan då, eventuellt, att det faktiskt inte sker 2 år senare utan det sker i en hyfsad närtid efteråt. Så att det är jättetråkigt, men jag tycker ändå vi får ett kvitto på att man är målmedvetna kring den här jakten på fuskarna. Mm.
Ja, vi får se vart det landar. Vi ska analysera ett B-prov först till att börja med. Och Fesia lär vara på väg hem till Sverige för att eventuellt då närvara vid det här B-provsanalysen. Och om jag har förstått saken rätt så har han även med sig ett antal kosttillskott som han vill få analyserade ifall det möjligen är så att de har kunnat innehålla någonting. Inte säkert att det är en förmildrande omständighet, men det skulle möjligen ge en förklaring då till detta positiva fall. Någonting betydligt roligare innan vi pratar Mondo och stavhopp. Nordenkampen i helgen. Då tänker jag inte på kampen i sig, för den kändes ganska avslagen. Men höjdhoppet för herrar. Melvin Lyckeholm. Wow!
Ja, alltså, vi pratar ju mycket Mondo just nu, men här har vi ju nästa stora stjärna. Det tror jag. Det har ju nästan varit lite fult så där inom friidrott att håsa unga, och vi skyndar långsamt i och med, ja, det var väl Klyft som förstörde det först, det resonemanget. Hon dammade in ett EM-guld som 19-åring, och sen nu då Mondos resa, och nu har vi öppnat alla spjäll. Nu har vi en 15-åring som debuterar i seniorlandslaget, vinner direkt 2-13. Jag menar, det här är ju hyperintressant att följa. Och det är ju inte så att han är överdrivet stor eller muskulös eller någonting, utan han har ju tekniken, känslan, samma skalle som Stefan, pappan.
Generna
liksom. Ja. Vi kan inte undgå att det här är en supertalang, och han går ju liksom, också att man går in i sin första seniorlandskamp och vinner och sätter pers. Det visar ju en del om vilket psyke han har.
Mm. Han har en bit kvar faktiskt i åldersvärldsrekordet. Jag var inne och kikade på det lite grann. Melvin har ju åldersrekordet i 2 åldersklasser på lite lägre nivå, om det är 12 och 13 år eller någonting sånt. Men nu då i 15-årsklassen så det är 2,20 han ska hoppa. Och grejen är att en av de som har hoppat är en sloven. Han har gjort det i vinter. Han är lika gammal som Melvin. Så att det är en ganska hygglig generation höjdhoppare som kommer. Och sen råkar jag snegla på åldersrekordet för 16-åringar också. Vet du vad det är? Det är så sjukt.
Det är 2,32.
Nej, det är 2,33. Javier Sotomayor. Världsrekordhållaren som ju hoppade 2,45. Till slut då, som vi pratade om lite grann tidigare på dopningstemat.
Jo, men vi är ju så duktiga på det här i Sverige och inom friidrotten. Att, ja, men det spelar inte så stor roll hur bra man är som yngre. Men ser man de allra flesta som har lyckats har ju varit duktiga i tidiga åldrar. Och Mondo som sagt är ju kanske det mest lysande exemplet på det. Jag tycker att det ska bli väldigt spännande att se Melvin Lyckeholm framöver.
Mondo har 7 åldersrekord mellan 7 år och 19 år.
Ja, det är väldigt ovanligt att prata världsrekord i 7-årsklassen.
Ja, jo, men han har det. Nu minns jag inte vad det var, men det var en bit över 2 meter.
Ja. Ja,
men han har det i alla fall. Och på tal om Mondo, ska vi lyssna på hur det lät häromdagen när han satte det där världsrekordet.
Det gör vi.
Za chwilę Mondo i kto wie. Ja, så den lät det i lördags alltså, 6:17. Han putsade Lavinis världsrekord med 1 centimeter. Nu ska vi prata en hel del om Mondo. Vi ska göra det tillsammans med en riktig stavhoppsexpert, en före detta svensk rekordhållare, en personlig rekord på 5,80, silvermedaljör på inomhus-EM, VM-finalist och OS-deltagare. Då kände vi dig som Martin Eriksson, numera Veronica Eriksson. Varmt välkommen till kommentatorerna.
Ja, tack så mycket.
Ja, härligt att ha dig här. Hur är läget?
Jo, det är jättebra. Man hänger med. Man försöker så gott det går.
Ja. Om vi börjar där med Mondos superhopp i lördags, världsrekordet. Du såg det, eller?
Ja, jag såg det. Vilken kille.
Ja, vad tänkte du när du såg det?
Jag tänkte att det kan ju bli något av den där killen med åren om man får växa på sig lite. Han kan bli riktigt bra, tänkte jag.
Ja. Han hoppar fantastiskt bra.
Ja, han har en bra sprutt. Jag kommer att tävla mot hans farsa några gånger. Han har nog ärvt sin fars tryck på banan. Så jag börjar undra om det är någon i den där familjen som kan röra sig sakta. Nej, det går ju väldigt fort, tror jag. Jag tror det är det som gör mycket. Och sen är det klart, sen har han vuxit upp med stavhopp.
Mm. Är det det du ser främst, liksom hans fart in mot
alltså stavhopp handlar lådan? Ju egentligen bara om att springa fort. Va? Det är fysikens lagar. MV2 genom 2, det är rörelseenergin som ska omvandlas till lägesenergi. Va? Det har Mondo fattat, fast han vet nog inte om det kanske.
Då är vi inne på det här med en gång. Jag vet att du gärna tar idrotten till det något matematiska, eller hur?
Ja, jag har inte.
Det gjorde du redan under den aktiva karriären.
Något sjuklig, ja.
Du, vad ser du? Alltså, ser du några begränsningar i hans hoppning? Eller vad tänker du?
Ja, alla har vi begränsningar. Så att det tar ju stopp någon dag för honom också. Mm. Så att det ska ju bli spännande. Det roligaste ska ju bli se när det går lite dåligt. Hur han hanterar det.
Mm. Och vad tänker du där?
Ja, där tänker jag att han hanterar väl sannolikt det lika bra som han hanterar när det går bra. Men man vet ju aldrig. Och det som bästa som kunde hända det är att det kommer någon 17-åring och hoppar 6-14 och jagar honom lite. Och det är ju inte alls omöjligt.
Nej.
Ja, det blir ju helt andra förväntningar tänker jag på honom nu. Det har jag ju inte kanske haft innan. Och som du säger, när den där motgången kommer. Det är, hur kommer han hantera det? Jag vet inte om man ser kanske förra säsongen som en motgång. Men om man ser liksom utvecklingsnivån så var det väl egentligen första gången han inte liksom tog ett stort steg i sin utveckling förra säsongen.
Mm. Det blir spännande att följa. Vi ska prata mer om Mondo alldeles strax. Men jag tänkte vi ska prata om dig lite grann, Veronica. För sist jag träffade dig så heter du Martin.
Ja.
Och hade väl precis avslutat karriären om jag minns rätt när vi såg senast.
Det var nog 20 år sedan vi såg senast. Ja, det stämmer nog.
Ja, men det är länge sedan.
Du är det lik.
Ja, men detsamma tänkte jag säga. Men så är det ju inte riktigt. Ska du berätta lite om vilken resa du
ja,
har
nej,
gjort?
Jag har ju alltid varit tjej egentligen. Fast jag har låtsats vara kille kan man säga. Och så tänkte jag då för 5 år sedan, då höll det inte längre faktiskt. Det bara gick för långt så att jag var tvungen att göra något åt det. Så då gick jag på en utredning och satt och pratade med lite psykologer och så kom vi fram till att det är bara en könskorrigering. Eller bara och bara, det är en ganska jobbig process faktiskt. Tar ju på familj och sånt där, men det har gått bra. Så nu har jag kört hormoner ett tag. Och så ska jag göra lite fler operationer och snart är jag fullfjädrad. Jag har fått mitt kvinnliga personnummer med allt krångel det innebär.
Ja.
Men du säger att det du har känt så här är det egentligen hela livet?
Ja, ända sedan jag var liten valp. Jag har väldigt tidiga minnen från det där. Men sen när man håller på med sport och då går det liksom, då blir man macho åt andra håll. Och det är ganska vanligt det där, att man alltså transkvinnor kanske försöker överdriva det maskulina för att på något vis dölja det.
Det var så för dig eller?
Ja, det var nog så att jag försökte kompensera och förtränga det genom att liksom bli väldigt var extra manlig istället. Mm.
Det är ju intressant såklart för mig som jag vet inte jag minns, vi var ju båda i OS i Sydney och jag var ju på väg ut ur garderoben då på något sätt, försökte ta de första stegen och då hade jag ju varit inne i garderoben i 10 år. Mm. Jag känner ju igen väldigt tydligt det här liksom att man när man är i idrotten att man anpassar sig och det känns både du och jag är ju också från en tidigare generation. Mm. Vi är ju superunga och fräscha, det är inte det jag säger, men vi hade ändå vår idrottsliga karriär några år bakåt i tiden och att hur svårt det var bara för mig att liksom våga ta det där steget och då kan jag bara tänka mig hur svårt det måste varit för dig. Alltså hur kände du på den tiden, fanns det ens i din vildaste fantasi att våga ta det steget då?
Nej, när jag höll på då tänkte jag nog inte att jag skulle göra det. Men sen så var det kanske när karriären slutade. När det var 25-30, då började man ju kolla och så började man fundera. Är man liksom, kan jag verkligen vara transsexuell, tänker man. För det är ju så fruktansvärt osannolikt. Incidensen är väl 1000 personer per år kanske. Men, så jag tänkte, det där är inte rimligt att jag kan vara. Så jag liksom tänkte, det går inte. Men sen så blev det bara starkare och starkare. Sen gick ju åren. Och jag förträngde det igen och så kommer det ju vågor. Jag klädde mig som tjej ofta när ingen såg. Och sen så på slutet, då började jag faktiskt, innan jag kom ut riktigt, då började jag ändå klä mig som en kvinna på jobbet. Kom ut mer och mer där. Och sen så en dag så kom jag till jobbet och stod jag liksom fullt med kjol och klänning eller vad det var. Så tänkte jag att jag måste nog berätta för folk. Då hade jag inte sagt något till människorna där utan de undrade nog vad det var. Då hade vi ett stormöte då på jobbet den dagen av en slump och då sa jag till vdn att kan inte jag få 5 minuter på slutet bara för att berätta vad det här handlar om. Och det blev jättebra.
Mm. Vad häftigt.
Nej, det är ingen som har sagt någonting. Det är faktiskt väldigt enkelt att komma ut som transsexuell. Det är nog kanske svårare som homosexuell.
Ja, jag vet ju hur svårt det var för mig. Och jag tänker lite grann så här, jag tänker på dig som stavhoppare back in the days. Så är det framförallt en grej jag tänker Och jag tror, nu skrattar du Jonas, för jag tror att du vet vad jag tänker på. Du tog staven, ja. Gick bort, vände dig om och stack direkt. Det är liksom...
Det var inga krusiduller.
Nej, det var absolut inga krusiduller. Stå och vänta på vinden eller vad det skulle kunna vara. Är det lite grann så du är? Att du liksom bara ändå
modet? Det är nog precis tvärt emot hur jag är. Jag är väldigt tveksam normalt. Jag har väldigt svårt att gå till beslut och vänder allt fram och tillbaka. Så att det där är en annan del av mig. Den där. Det var nog mest för att jag var så sugen på att hoppa. Jag var så taggad. Så när jag gick tillbaka, jag gjorde all koncentration när jag liksom gick tillbaka med staven och skulle börja satsen. Så att då, det var min liksom koncentration. Sen när jag var framme, då ville jag bara köra. Om de började prata med mig när jag höll på att träna och gick tillbaka och skulle hoppa, då blev jag, det gick inte, då fick jag börja om. Så jag var tvungen, liksom, själva hoppet började när jag tog av mig brallorna i princip.
Men, ja, jag tänker, Peter, du berättade när du kom ut, nu får du rätta mig om jag har fel, men tävlingen efter att du hade kommit ut så satte du personligt rekord och hoppade, tror jag, över 8 meter för första gången, var det så?
Ja, alltså,
att det hände någonting.
Det var en liten process. Det är ju så, första berättade jag för min träningskompis Robban Kronberg, som ni känner. Och sen min tränare och sen mina föräldrar. Liksom, det var de tre viktigaste liksom, stegen att ta för mig. Mm. Och sen när OS-säsongen kom 2000, så jag hoppade ju 8 meter i första tävlingen. Och det var, för mig var det väldigt mycket en stenblock som lyftes från mina axlar i det ögonblicket. Det var en energi som jag aldrig någonsin har känt i min kropp. När jag, någonting som jag hade gått och tänkt på, ska veta, jag hade inte sagt något till någon, inte gjort något, ingenting på 10 år. Och bara för att känna den grejen gjorde ju att jag hoppade väldigt bra direkt. Mm. Men för dig, Veronica, att fanns det liksom, fanns det någon tanke att våga ta det där, göra det där under karriären?
Nej, det tror jag inte det fanns. Då var jag så fokuserad på annat. Mm. Då var det liksom, det var någon slags jag är väldigt bra förtränga och förtrycka saker.
För mig var det så här, det man ska förtränga, det tänker man mer och mer och mer och mer. Och stjäl massa energi.
Jo, liksom. Så att, men det kanske är så att om jag gör comeback nu så kanske jag har mycket. Kanske jag
det
tar
det. Det
kanske
ska komma
så att Mondo borde bäva Mondo.
Precis.
Men för det jag tänkte komma till, Veronica, när jag liksom tog upp Peter som exempel här, var det faktum att du inte kunde leva ut den du var eller ville vara då under karriären, kunde det påverka dig negativt resultatmässigt? Höll det tillbaks dig på något sätt, tror du?
Det var jag kunde tänka då, men så här i efterhand, det är klart att det hade ju varit, det hade säkert varit skönt att vara ute med det då. Samtidigt, om jag hade börjat en könskorrigering, då hade ju karriären förmodligen tagit slut. Va? Så där hade jag inte kunnat hoppa.
Mm. Och det här mötet du berättade om på jobbet, när du berättade då, kanske det som en del eller många visste redan, eller hur var det?
Jo, de hade nog förstått att det var något som stämde inte med mig.
Mm. Bävade du för
nej,
hur det skulle bli?
Nej, det blev spontant bara. Det var inget jag hade planerat. Utan jag gjorde, och det kändes bara jättebra. Mm. Så att det var inget läskigt alls.
Du har familj, du har barn.
Jag har familj.
Och fru.
Ja, hund och 2 katter.
Ja.
Och en hamster.
Och en hamster. Och
du tog hamstern där.
Jag tog hamstern, ja.
Men jag tänkte på familjen. Alltså, vad de visste då, såklart.
Eller hur? Det där är lite svårt att... Alltså, min fru kände ju till liksom mina problem. Mm. Men hon hoppades ju liksom att jag skulle kunna hålla det undan. Hon såg väl det framför sig. Men sen den dag när det blev alldeles för tungt för mig, då hon var ganska snabb på att förstå det. Hon är ju väldigt klok, så hon förstod ju att det där är ju jag och det är den hon älskar, så hon valde att stanna kvar och fortsätta älska mig som det är nu. Vi vet ju aldrig vad framtiden som händer, men hon har varit ett väldigt stöd. Det var egentligen när hon förstod och tyckte att det var okej, det var ju då jag kunde känna att nu kan jag gå fullt ut.
Mm. När man tittar på dig idag, du ser ju strålande ut.
Det var snällt sagt.
Ja. Nej, men jag menar det verkligen.
Ja, men det lyser ju om det.
Ja, jo, det gör det. Jo, ja. Jag är generellt väldigt glad.
Ja. Har det varit low points under resans gång? Fram tills var vi är idag?
Ja, det har det varit. I början så hade vi lite problem innan, liksom när jag inte riktigt visste under utredningen. Och min fru inte visste vart att det skulle barka. Så att jag avbröt utredningen under en period. Och så försökte gå tillbaka och det var fullkomligt fiasko. Det gick inte. Utan om man väl öppnat den där dörren, Pandoras ask, då är det väldigt svårt att stänga den igen. Mm. Utan då hade du ju... Så att det var enkelriktat där. Jag var tvungen att gå fullt ut.
Mm. Och var står du idag i processen?
Idag är jag i princip, jag är ju färdig juridisk kvinna och jag har själva underlivskirurgin är kvar. Den sträcker jag på och kommer förmodligen i vår någon gång. Mm. Men den är ju bara jag som märker.
Mm. Men du, vad har du genomgått för operationer, procedurer nu?
Nu har jag opererat ansiktet för ett år sedan. Jag var nere i Belgien hos en häxdoktor som öppnade upp och svarvade bort lite pannben.
Varför kallar hon honom, eller henne, häxdoktor?
Nej, jag kallar honom det för att det är ett roligt ord. Nej, han var jätteduktig och jättesnäll. Han är en av de få i Europa som gör de här operationerna. Så att, när jag var nere där och min fru åkte med och så... Det var en ganska traumatisk upplevelse när man vaknar och så ser man ett helt annat ansikte. Man känner liksom inte igen sig. Det var lite otäckt faktiskt, för då gick det någon vecka som jag faktiskt var lite undrar vad jag har gjort. Men sen så blev det kanon.
Men man ser inga ärr eller någonting?
Nej, de skär, alltså, det där är ganska groteska detaljer, men de skär upp liksom in i munnen och så viker de bort huden upp över ansiktet och så knackar de bort pannbenet och svarvar bort. Sen nitar de tillbaka pannbenet, så att det är väldigt spännande. Tur att man... Jag körde lokalbedövning. Så, nej.
Det låter rätt brutala operationer.
Ja. Ja, så är det. Så den har jag gjort. Och sen har jag ju kört hormonbehandling. Och sen så ska jag då göra underlivskirurgi om något halvår. Sen är det...
Om man tittar på hormonnivåerna nu. Är du kvinna sett till idrottens reglement också?
Ja, det skulle jag nog vara.
Så det skulle vara fritt fram egentligen?
Nej, det tror jag inte. Alltså där är ju lite... Jag är ju... Ja, nej, jag vet faktiskt inte vad som skulle hända. Nu är det tack och lov inte aktuellt. Men det där är ju en slamkrypare. Jag vet faktiskt inte hur idrotten hanterar det där.
Nej. Jag söker mig mot ämnet, för jag tänker det här är ju en diskussion som pågår inom idrotten. Vem som ska ha rätt att tävla som kvinna och inte. Caster Semenya är ju den som har satt problemet på kartan allra mest. Då. Men hon är ju långt ifrån ensam om att vara en kvinna som vill tävla men som har för hög halt testosteron. Då, och därmed får inte tävla enligt IAFs regler. Har du följt den debatten?
Ja, jag har följt. Jag vet inte riktigt var jag ska stå, men i det fallet att alltså en människa som är född som kvinna och identifierar sig som kvinna och alltid har varit kvinna, sen i vuxen ålder får veta att hon är liksom medicinskt man. Jag tycker det är ganska grymt. Jag tycker ju på något vis att hon ändå ska få gå som kvinna. För det är det hon är, att medicinera bort testosteronet. Det känns ju väldigt avlägset liksom idrottens moral. Att man ska ta medicin för att få tävla, det känns läskigt. Men som sagt, det finns mycket fakta i det här fallet som jag förmodligen inte har tagit del av.
Så. Ja. Men jag tänker så är det rent fysiskt. Nu har ju du en betydligt lägre halt testosteron än vad du hade när du var aktiv då. Alltså, vad märker du för skillnader?
Jo, men alltså så här, testosteronet nu är ju nere på en kvinnlig nivå, men jag har ju byggt upp kroppen med testosteron, så att jag har ju skulle ha en enorm fördel av det jag har gjort. Så om man en gång, det är det där, om man en gång varit dopad, så har du ju kvar den fördelen även när du slutar. Men det är ju det som skulle tala för livstidsavstängningar då, även om man egentligen alltid ska ha en andra chans. Men dopingen går ju inte i kroppen bara för att du slutar dopa det. Utan du har ju kunnat träna mycket hårdare under en lång tid, lärt dig tekniken bättre. Och det är det, om jag nu skulle plötsligt börja tävla som kvinna, det jag gjorde för under mina 40 första år, det är ju ingen kvinna som skulle kunna köra de volymerna.
Mm. Har du tränat och tävlat stavhopp någonting sedan du la av?
Nej, jag har knappt rört en stav. Jag har tagit mina gamla stavar och gjort flaggstänger av dem.
Som en form av reningsprocessen.
Ja, jag vet inte varför det blev just så, men de är ganska praktiska. Så jag satt upp en massa fotbollslag där hemma på altanen. Min grabb i Hammarby och jag i Djurgården, så då började med dem och sen så blev det lite italienska flaggor och så vidare. Så att de har kommit till nytt de stavarna.
Om du tittar tillbaka, vad är du mest stolt över?
Som stavhoppare? Det är nog svenska rekordet ändå. Det hoppar 5,80. Det var kul.
Berätta om vad tävlingen.
Ja, det var en ganska liten tävling i Sydafrika. Det var en sån där ny Grand Prix-serie de hade startat där. Och det var efter inomhussäsongen. Det var i mars redan. Så då åkte jag dit direkt efter jag hade tagit silver i inomhus-EM. Så fick jag på en formtopp där utan dess like. Så fick jag på ett bra hopp där.
Tänkte du då att...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det kommer komma högre höjder.
Ja, då har jag tänkt mig, nu är liksom lycka, nu är gatorna gjorda av guld framöver här. Och sen så åkte man hem och så knäckte jag menisken på träningen i maj. Så höll jag på att missa OS och sen så gick det bara ut för mig.
Vad hade du i kroppen då? Har du någon känsla för det?
Nej, jag tror att jag var ganska nära mitt max. Jag fick nå ut ungefär vad jag kunde. Jag kunde inte hoppat så mycket högre.
Nej. Men om du ser Mondo hoppa nu, vi pratade lite grann om det innan. Kan du se några likheter i din egen hoppning?
Ja, jag tror att vi springer fort båda två. Vi var ganska aggressiva. Det är full fart rätt in i lådan. Sen så var det så roligt. Jag tänkte på det när jag sitter på det här hoppet han gjorde. Han gör någonting med högerknät. När jag höll på att hoppa, då sa alla Martinsson, du måste ha högerknät, ska vara högt när du lämnar backen. Du måste upp med högerknät. Jag kunde för mitt liv inte begripa varför det skulle vara högt. Det är väl bättre att droppa det så kommer tyngdpunkten närmare rotationscentrum. Men det var ingen som köpte det. Men jag gjorde så mest för att jag inte klarade av att göra på något annat sätt. Men jag hävdade att det var bättre. Och nu såg jag faktiskt att måndag gjorde ju faktiskt så. Och jag vet inte om det är en teknisk avart eller om det faktiskt är något han och mamma och pappa har snackat ihop sig
om. Om vi utgår från att det han gör är rätt då, eller någorlunda rätt i alla fall, är han en riktigt bra tekniker som du ser det?
Alltså, jag vet inte hur man ska prata om teknik, alltså, för teknik är ju, per definition är det den som hoppar högst som har bäst teknik. Sen hur det ser, alltså teknik är ju mer intressant i såna här bedömningssporter som konståkning och simhopp. Där ska du göra det på ett snyggt sätt. I stavhopp ska du bara över en hög ribba. Och det har ju Mondo gjort bäst i världen genom tiderna, så han borde ju vara den som har bäst teknik overall, skulle jag säga.
Jag tänkte på, inom stavhoppet finns det ju faktiskt en annan person som har gjort en könskorrigering. Och det är ju Yvonne Buschbaum, som idag heter Bailan Buschbaum. Har du på något sätt inspirerats av hans resa?
Ja, lite. Jag såg att han hade gjort korrigering. Det såg jag på nätet. Och det, tyckte jag, det var ju en liten kick så där framåt. Att det där verkar ju, det går att göra tydligen. Nu var ju han mycket yngre när han gjorde det. Jag var ju lite senare i livet och då blir ju allting lite svårare, men det var ju en liten spark i rumpan.
Hur tycker du, om man ska ge så här idrottsrörelsen något tips framåt, så här, vad behöver idrottsrörelsen tänka på för idrotten? För min förhoppning är ju att så många vågar ta den här typen av steg som kanske du och jag gjorde senare i livet, att redan när de känner det, när man är yngre, att våga. Hur ska idrottsrörelsen hantera det? Hur skulle förbundet hantera om någon väljer att göra detta som kanske är aktiv nu?
Ja, jag tycker att det, framförallt i lagsporter tycker jag det verkar läskigt det där att man är, det är så få som är öppet homosexuella. Det är ju nästan misshandel att man ska tvingas sitta och hålla det där inne. Jag har ju aldrig hållit på med lagsport och inte mina barn heller mer än några år i fotboll. Men där är det ju en jargong och där tror jag det är väldigt svårt att komma ut. Och där finns det ju enormt mycket att göra. Det är ju nästan en mänsklig rättighet att liksom kunna vara sig själv. I friidrott, där är det väl samma sak där. När jag höll på så var det ju liksom inte på kartan att diskutera de här sakerna. Jag satt ju dessutom 2 år i förbundsstyrelsen och det var ju aldrig på agendan att diskutera sådana här saker, att det skulle upp och ha någon policy kring det, utan där, det ska ju, det tror jag är oerhört viktigt, och det gäller ju inte bara könsidentitet utan det gäller ju alla människors sätt att vara. Jag har ju själv 2 barn med diagnoser Asperger och ADHD, och just ha diagnoser håller på med idrott, det är ju också en väldigt, alltså det måste man också bli bättre på att hantera, och inte bara inom idrotten utan även inom skolor och samhället. Alltså vi måste bli bättre på att hantera att folk är olika utan att det ska ses som ett handicap.
Har du mött mycket fördomar?
Aldrig. Jag har klarat mig helt utan.
Trodde du att det skulle bli så enkelt om jag får?
Nej, det blev mycket enklare än jag trodde. Ja. Än så länge, peppar peppar. Man vet ju inte vad som händer när jag går hem härifrån, kanske jag får på käften. Men jag tror att jag klarar mig nog ganska bra, för jag är ganska prestigelös. Om någon skulle säga något så tror jag inte att jag skulle ta åt mig så mycket. Men man hör ju att det är många som drabbas, och det är ju ganska deprimerande.
Var det någon som du bävade att berätta för extra mycket om din läggning?
Ja, alltså närmsta familjen, föräldrar, det var ju lite svårt. Men det var absolut inga problem. Mm. Det var kanske svärföräldrarna var något jag bävade lite mer för. Men det gick så bra så. Det är ingen som... De tycker bara jag är lycklig. Mm. Så tycker de det.
Vad här, man blir så glad av toleranta människor.
Ja, visst blir
man. Men man målar ju också upp väldigt mycket för sig själv. Om det, man har tänkt väldigt mycket på det, att det ska bli... att det ska bli så otroligt svårt, och att folk kommer reagera kraftfullt. Jag tänker på Robert Kronberg då, som jag berättade, som var den allra första som jag hade skrivit ett brev. Jag vågade inte riktigt säga hur det var, så jag hade skrivit ett brev och får läsa igenom detta, och efterhand har han berättat att han trodde jag var döende i cancer, för jag såg totalt helt likblek, och man väntar då, vad blir den här första frågan? Och han var rätt allvarlig när han ställde den där första frågan. Och det var: vem i Backstreet Boys tycker du är snyggast? Det var första frågan. Det var ju inte alls vad jag hade trott. Vi vet ju alla att det är Nick. Det är en dum fråga. Ja. Nej, men skämt åsido.
Ganska avdramatiserande.
Det där är så typiskt Robert.
Ja, nej, men så att, själv tänker man ju väldigt mycket kring detta. Och liksom, hur kommer reaktionerna bli? Sen är det, och i synnerhet idag, så är det ju mindre dramatiskt, även om jag tror att om du hade gjort den här steget under karriären nu också, så hade det ju varit en stor sak.
Mm. Men jag kommer ihåg när jag gick ut, när jag bestämde mig för 3-4, jag var så oerhört stolt över det. Så jag kände liksom, jag var liksom brandverkten efter att få berätta det här för folk. Jag tänkte, det ska bli så härligt, och så om de tycker det är konstigt, så tycker jag bara skulle vara roligt nästan. Mm. Jag blev snudd på lite besviken att ingen reagerar starkare. Mm.
Men vilken cred till din arbetsplats också.
Ja, att man, det är fantastiskt.
Gör det så bra för dig.
Men det är dessutom, jag vet inte om det är, men det är en extremt manligt dominerad arbetsplats. Det är mycket ingenjörer, men det kanske är de som har lättast att ta det. Nej, det har varit helt fenomenalt enkelt.
Men då om jag förstår det rätt, då bävade du inte någonting för att komma hit och prata om det heller? Utan du,
nej, absolut nej, inte. Nej.
Vad skönt. Saknar du att hoppa stav något?
Nej, det gör jag inte. Usch. Jag förstår. Nej, jag brukar titta på de där stavarna som jag då har som flaggstänger hemma på tomten, och så ibland tar jag ner den och tänker, hur sjutton kunde jag tycka det här var kul? Det verkar ju livsfarligt. Jag är fullkomligt, jag förstår inte hur jag kunde göra det.
Det låter som att du har väldigt många flaggstänger på tomten.
Ja, jag har inte bara flaggstänger, utan jag har använt dem för att fästa ett fotbollsnät i också. Okay. Så jag har mycket hoppstavar, de är dock lite trasiga, så jag skulle inte våga hoppa med dem. Men jag har faktiskt min svenska rekordstav. Den kan jag peka ut.
Mm-hmm. Okej, ja, i garaget hemma eller vad?
Nej, den sitter som en flaggstav.
Ja, den som flaggstav. Flaggan i topp.
Ja, precis. Det är nog den som har Djurgårdsflaggan på sig. Den bästa.
Ja. Är det någonting när du tittar tillbaka på din karriär som du ångrar eller känner att du hade kunnat gjort det bättre för att liksom ta ytterligare ett kliv?
Ja, jag hade nog kunnat vara lite mer balanserad och inte tagit så allvarligt. Jag var rätt, betedde mig ganska illa när jag hoppade stavhopp ibland. Jag blev väldigt arg och tog det för... Jag borde ha jobbat kanske lite mer med skallen. Försöka att få ta det lite lugnare, lite coolare och...
Men var det så? Jag minns mest att det var Kristiansson som kastade väskor och slängde saker. Och
fast jag betedde mig illa på träningar oftast, när ingen såg. Nej, när det var offentligt, då sköt jag mig ganska bra. Utom ett par gånger i USA när jag spårade ur fullständigt. Men men jag skulle nog ha varit försökt att vara lite lugnare till min natur. Och sen så inte träna så hårt. Mm. Utan jag ville nog lite för mycket och hade för lite kompetens i hur man skulle träna.
Mm. Nu förs ju den svenska stavhoppstraditionen vidare då på bästa sätt utav Mondo Duplantis. Vi pratar lite grann om vart gränsen går. Du sa att det finns ju en gräns naturligtvis, för det gör det. Det finns ju tyngdlag att ta hänsyn till. Men vad ser du och vad tänker du liksom kring vad han kan prestera det här året som kommer nu?
Ja, jag anade att du skulle ställa frågan.
Ja, typisk sportjournalist.
Ja, nej, men det är klart att han vinner OS. Det är väl svårt att se någon som kan stoppa honom där. Mm. Sen är ju frågan...
Ja, du känner så i alla fall.
Ja, det tror jag. Han är, alltså, det är klart att saker och ting kan ju hända. Men det är väl den största det vore ju en skräll givet det vi vet nu om han inte skulle göra det. Och han borde ju trycka på några centimeter till. Men återigen, alltså, här kan det ju komma ett stopp när man minst anar det. Det är därför det, nu ser ju allt så fenomenalt bra ut på alla sätt. Men det kan, man ska nog vara lite försiktig när man förutspår. Det är svårt att säga, särskilt om framtiden.
Också, vi var inne lite grann på det innan, att kroppen ska hålla. Det tycker jag är en sån där, att man vet att vara på den nivån, man är i toppform, att du berättar själv, du hoppar svensk rekord, det var in i EM-guldet precis innan. Sen kan det ju hända saker. Det gäller att hålla den här formen hela vägen till OS också.
Men han är ju uppväxt, alltså han har ju hoppat 1000 hopp om dagen sedan han var 4 år. Normalt funtade människor tröttnar ju och tycker det är tråkigt. Jag förstår, det är väl hans, det är väl därför han är så bra, att han inte förstår att saker och ting kan vara trist. Så att det är ju en styrka. Men någon dag, den borde ju komma ganska tidigt från honom, så kanske han inser att det här är inte så jävla kul.
Jag slås ju av det här modet när han hoppar. Du får gärna förklara det för mig, Veronica. För, alltså, jag tänker, när du hoppade 5,80, jag antar att du hoppade på någon höjd ytterligare då och kanske gick upp på stavar som du aldrig hade hoppat med och liknande. För det blir, man måste ju testa stavarna i skarpt läge. Och jag inbillar mig att det kan smygas in en osäkerhet eller en tvekan. Men hos Mondo verkar det ju inte göra det. Kan du förklara hur det där är att hoppa med helt nya stavar på nya höjder?
Ja, det beror på, om man är i form, då är det inte så svårt. Då är man inte rädd för någonting. Då är man nästan oövervinnlig. Det är en sån där enormt euforisk känsla. Man känner att man skulle kunna ta en sån där vägstolp och bara kunna hoppa med. Det, och den känslan, den, för mig så kom den inte så ofta. Den kom... Jag säger så här, en månad var tredje år så hade jag den där enormt lyckokänslan. Måndag, han verkar ha den liksom varje dag i veckan, 2 gånger på söndagar. Och det är det som skiljer, att han verkar ju, han lever, andas och äter stavhopp. Och det är ju, då är det klart, då hoppar man högt. Men det är ju ett under att han fortfarande tycker det är kul.
Men jag tänker lite grann också, om man ska se, du har gjort enorma prestationer, även om du kallar dig...
Utfyllnadshoppare,
så vill jag ändå påstå att du har en fantastisk stavhoppskarriär och presterat på hög nivå. Men den prestationen du gör genom att bara vara här idag som den du är, kan du känna det, att det här är jag stolt över, den här prestationen, att jag vågar ta steget, att jag gör alla de här delarna för att bli den person du vill vara?
Ja, det är jag oerhört stolt och glad över att jag har gjort. Det är nog den största stoltheten att få gå ut och säga det till alla. Liksom, haha, ni har trott att jag har varit mamma, men jag har varit kvinna hela livet. Nu får ni se. Liksom, där är jag imponerad över mig själv att jag kunde. Även om det efter ett tag inte fanns något val. Och jag var ju tvungen att göra det, men liksom, sätta igång hela processen. Det var ju mitt livs bästa beslut. Förmodligen den enda möjligheten att ha ett vettigt liv.
Veronica Eriksson, det var fantastiskt trevligt att ha dig här. Tack för att du tog dig tid.
Ja, tack för att jag fick komma och tjata lite.
Ja, underbart.
Tack. Tack så mycket. 3, 2, 1.
Vi har veckans lista också. Det var ju vårt stora misstag, Peter, förra veckan, att vi utlovade en lista. Vi skulle lista de mest underskattade svenska friidrottarna. Och det där går ju inte. Det är bara att konstatera.
Nej, det märks ju bara på vårt nästan slagsmål här innan i en och en halv timma för att enas om en lista. Det var ju inte lätt, men vi har den, och den är vår lista, eller hur?
Vi gör så här. På plats nummer 3.
Kent Eldebrink.
Nej. Vi skulle ju ha Staffan Strand,
höjdhopparen.
Ja, som alltid stod i skugga, eller inte alltid, men han stod ju ofta i skuggan av Stefan Holm.
Ja, men de var ju jämnbördiga i början, och det var, liksom, det var ju piff och puff, Staffan och Stefan. Men sen så stack ju liksom Stefan iväg, och idag är det ju han som är på spåret överallt i olika sammanhang. Men Staffan är tyvärr bortglömd, han var också väldigt bra.
På plats nummer 2.
Kent Eldebrink.
Monica Westén skulle vi ha där.
Okej, Monica Westén.
Nej, Kent Eldebrink, alltså jag tänker så här, Östblocket var inte med när han tog sin medalj 84.
Nej, okej, okay. Vi droppar det. Monica Westén.
Var det hon då? EM-medalj, 400 meter häck, tidigare svensk rekordhållare i sjukamp. Ingen brydde sig om Monica Westén under hennes aktiva karriär, men hon var jävligt bra.
Ja, men jag gjorde det. Jag skulle lätt haft en poster på väggen på Monica Westén efter EM i Split, var det va?
Ledovska, jag tror, är ryskan, och så var väl Westén trea där. Fantastiskt bra sprang. Hon är inte svensk rekord, för det har han aldrig Skoglund, men bra.
Men Ledovska, var det hon med Tina Turner-frissan?
Ja, hon hade ett väldigt fluffigt hår, får man säga.
Jag hade nästan heller haft en poster på henne. Men det är
också
skitsamma. Det är frisyrpodden.
Nu ser du det här går då. På plats nummer 1.
från Ullevi,
Anna
Söderberg. Woho!
Och här var vi helt överens. Vi sa det helt oberoende av varandra. Före vi spelade in här faktiskt. Men det känns ju verkligen så. 64,5 meter kastade hon. 3 VM-finaler har hon varit i diskus. Har väl, vad är det? Är det 20 raka SM-guld i diskus?
Ja, 2 i slägga. Så att, ja, hon var ju en extremt duktig friidrottare. Som, jag menar, vi vet hur svårt det är att ta sig till finaler i kast i synnerhet. Så att, hon är vår etta! Anna Söderberg för president!
Ja, och jag kan tänka mig att ni är ganska många som har ganska många synpunkter på den här något provisoriska listan. Vi välkomnar det. Ni kan ju höra av er till oss. Det kan ni göra ändå. Ni hittar oss alltså i sociala medier. Vi heter Kommentatorerna. Och så har vi en hemsida också. www.kommentatorerna.se. Och så kan man nå oss via mail också, om man så föredrar. kommentatorernapodd@gmail.com. Vi byter mejladress varje vecka, det är vår grej. Men det är den som gäller den här veckan. Tusen tack Peter, det var trevligt att ha dig här. Det var trevligt att ha Veronica som gäst i studion också. Vi kraftsamlar och kommer tillbaka gladare än någonsin nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat.
Hej. Tack så mycket. Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.